Vi har lämnat en världscuphelg bakom oss som för svenskt vidkommande innebar höga toppar och djupa dalar. Helgen som kommer blir det mer av den varan, i alla fall rent geografiskt, när världscupen ska till Alperna och till Davos. Det finns mycket att prata om. Välkomna ska ni vara hit till Urspår, och god morgon och välkomna säger också till Johan Olsson och Anna-Karin Strömstedt.
God morgon.
God morgon.
God morgon. Pigga och raska, eller?
Ja,
ja, någorlunda. Johan, vad är det roligaste som har hänt i livet sen vi satt här för en vecka sedan?
Ja, vad lång tid det tog att svara på den frågan. Väldigt tveksam.
Du lever ett ganska trist liv, ja. Tolkar jag det som.
Men, någonting kul. Ja, men Trondheim var ju väldigt kul. Ja. Man får lyfta en jobbig grej sådär.
Ja. Det är jobbet du lever för.
Ja.
Ja. Kul, och du fick ju dras här med mig, Anna-Karin, på hemmaplan och kommentera Trondheim.
Ja, det var... Det är ju lite annorlunda, men... Det
och
var...
kommentera med mig? Eller?
Nej, ja, precis, det också. Ja. Nej då, men och sitta här och kommentera. Men det gick ju bra. Vi fick ju fina rapporter från Johan och Theodor, och... Det är ju alltid lite annorlunda att vara på plats när man får känna på snön och lite sådär. Men jag tyckte det gick bra.
Ja, och premiär för din del i Urspår. Hur känns det då?
Ja, det hoppas jag att... det känns bra, gör det. Jag håller på att kolla lite grann så här i kamerorna. Lite grann vart jag ska kolla. Om jag ska kolla på Johan eller om jag ska kolla på dig.
Ja, och vill du kolla in i en kamera så är det den som gäller.
Yes.
Det har du koll på. Ja. Jag nämnde Johan inledningsvis här apropå Trondheim då. Höga toppar och djupa dalar för svensk del. Mm. Om du ska försöka summera intrycken, vad är det liksom du tar med dig därifrån? Vad tänker du då?
Först och främst, det jag tar med mig allra mest är Alvar Myhlbacks pallplats. Mm. Den är den allra mest lysande prestationen ur svensk synvinkel. Om vi pratar liksom toppar. Jag tycker också att det var väldigt häftigt med Johanna Hagströms seger, en trippel i sprinten. Sen det som jag tar med mig som kanske känns lite mer tveksamt, det är damernas fantastiska succé i söndags i fristilsloppet. Herrarna hade pratat om ganska dåliga skidor dagen innan och att det var det som var problemet, men sen också liksom den efterföljande herrinsatsen som var sånt ett negativ nästan utav den svenska daminsatsen. Mm. Det tar jag med mig som lite... Jag är lite fundersam faktiskt.
Mm. Vi kan återkomma till de svaga resultaten och det mörkret snart. Men jag tänkte om vi börjar med det roliga som du är inne på också, nämligen sprinten. Och prata damerna då, till att börja med, på fredagen. Det var ju en oerhört stökig final, till att börja med.
Ja, det var ju det. Det var många fall. Jag vet inte hur många det blev till slut där, men Jonna Sundling var ju inblandad i flera av dem där. Åkte baklänges, det var stavbrott och... flera utav dem då som inte alls fick till det, och sen så kör ju Johanna Hagström en nästan egen tävling där och får med sig lite grann utav vad som händer. Och det ska man ju absolut inte ta bort, den prestationen som Johanna har på den här tävlingen, för den är riktigt bra. Men det var ju flera utav åkarna som kanske inte var helt nöjd med hur loppet utvecklade sig.
Johan, jag var ju oerhört imponerad i sändningen där över Sundlings kullerbytta. Hon är ju fruktansvärt snabbt upp igen, måste man ge henne.
Ja, väldigt atletisk.
Ja.
Hon är ju otroligt sällan inblandad i något strul, Jonna Sundling. Och det är för att hon oftast ligger allra främst i fältet och liksom styr och ställer. Nu gjorde hon ju inte det. Inblandad i väldigt mycket incidenter i den här finalen, Jonna.
Hur lätt eller svårt skulle du säga att det är att värdera resultaten här när det blir så många incidenter? Och även inte bara för svenskorna. Skista försvann ju i kvartsfinalen redan när hon på upploppet gick utanför spår och höll på att köra in i reklamskylt. Det var mycket som hände.
Ja, det var det. Och om vi ser till ur svensk synvinkel och med tanke på fighten om OS-platserna, det är ju bara fyra platser, eller bara kan man säga, för det här laget. För det är bara fyra platser i och med att det är ju egentligen fem stycken, kanske till och med sex stycken som är absolut världsklass här. Så att värderingen i det är en sak. Sen skulle jag säga att ur Johanna Hagströms perspektiv, att bli ställd utanför OS-sprintlaget med den enda som har vunnit en klassisk sprint, det tror jag skulle kännas väldigt, väldigt tufft om det nu skulle bli så.
Tror du att det riskerar att bli så?
Det riskerar definitivt att bli så. Ja. För det finns andra som kanske egentligen, om man ser, om man skulle se utifrån profilen på OS-banan, där målet ligger längst ner. Det gör ju även här, Johanna Hagström vinner den här sprinten. Mm. Men det är klart att det finns en risk. Mm. Det gör det definitivt, men Johanna Hagström har ju definitivt skrivit in sig som en av de mest givna i och med segern här.
Men om vi ändå ska göra det då, bara för att det är kul, om ni ska få ta ut damlaget i sprint till OS här och nu, apropå vad ni har sett hittills, två världscuphelger, vilka plockar ni?
Om vi startar med de som är lite lättare.
Nej, en är ju given redan, Sundling är ju uttagen till OS redan.
Och sen är det Linsvan, Maja Dahlqvist, och sen är det den där fjärde platsen.
Ja, vem plockar du där då?
Ja. Vem plockar vi där? Och det är ju jättesvårt. Johanna Hagström i nuläget. Men vi har även Emma Ribom. Kanske... Nej, men Moa Gilar har ju också åkt bra. Men jag stoppar inte in henne där. Så att, och Ribom visade ju fin form i Trondheim.
Ja, hon var tvåa sprinter bakom Hagström.
Ja.
Också, eller hur?
Men det är som Johan säger också. Det är en, som i Ruka till exempel, är ju en bana som passar Johanna väldigt bra med den här sprint, eller löpningen i uppförsbacke. Den är ju inte riktigt med på samma sätt i Val di Fiemme. Så att det här måste de ju ta sådana delar i betraktning och vilka egenskaper man har för att kunna prestera som bäst på ett OS.
Men jag kan nog känna att i det fallet, jag vet inte, Maja Dahlqvist, om hon är helt given i, just nu som hon har presterat, så ska jag säga att då kan man även ta Linsvan, men Linsvan är för mig helt given. Mm. Jag skulle faktiskt säga att Linsvan är min guldfavorit. Om hon är i form, för om vi ser till alla attribut på OS-banan, så det tror jag är väldigt, väldigt svårt att slå Linsvan. Och är det en person som kan slå Kristine Stavås Skistad på hennes bästa dag, då är det Linsvan. Hon kan utmana i en Stavås Skistad på absolut topp. Så ja, alltså det är ett hårt race. Och Emma Ribom, definitivt med också i den här fighten med den fina helgen hon gjorde nu. Hon är på uppåtgång verkligen.
Okej, så Sundling är ju klar redan då. Svan hade ni båda. Och sen då, Dahlqvist nämnde du var inte lika säker.
Nej, jag skulle nog sätta Johanna Hagström i nuläget i form av seger. Och sen så just nu, med tanke på liksom attributen och jag tycker hur banan ser ut, så tycker jag faktiskt att det är Maribom som just nu sitter på min lista där. På de fyra, så alltså Sundling, Svan, Hagström och Ribom på min lista i
nuläget. Och då har Dahlqvist
ändå
varit på pallen i vinter i en klassisk sprint. Hon var på pallen i Ruka, var
det är ju...
Ja, det är hårt. Man kan säga att det är angenäma problem för dem, men det är ju uppenbart svåra problem också.
Ja, det är tyvärr där då. Så att, nej, det blir ju inte någon lätt uttagning för landslagsledningen.
Nej.
Så är det.
Det är ju några helger kvar också. Mm. Det ska ju köras ett Tour de Ski och det ska tävlas i helgen i Davos. Om vi pratar distans i helgen som gick också då, och håller oss till damsidan, så var det ju trevliga framgångar för svensk del. Pallplats i skiathlon och så en dubbel då på söndagen i fristilsloppet med intervallstart. Vad såg du där, Johan?
I fristilsloppet?
Ja, eller totalt sett. Tittar på formen hos åkarna.
Ja, men på damsidan så skulle jag säga att där har ju Moa Ilar nu liksom åkt sig in i OS-laget. Det skulle bli väldigt, väldigt förvånad om hon inte får en OS-plats efter den här helgen, med tanke på vad hon har presterat och levererat.
Mm. Och det gäller för henne att behålla formen också över hela vintern, för det har ju inte varit givet alla gånger.
Nej, hon har ju haft lite problem med det tidigare. Att, ja, hon har varit i bra form i starten och sen så har hon tappat formen, och sen har formen ofta kommit efter ett mästerskap. Nu tror jag ändå att Moa, alltså hon har ju en plan för det här, precis som alla andra har. Så hon ska ju inte vara i toppform nu, men den formen hon visar nu är ju betydligt bättre än vad vi har sett tidigare år. Så det är klart att det är en utmaning för henne att behålla det här. Går upp på hög höjd nu in mot Davos och ska få en boost utav det här. Och det har ju också varit ett litet problem för Moa tidigare, när hon har inte helt klarat av att hantera det där. Så att ja, det är viktiga veckor för henne nu som hon har framför sig in mot OS-et då.
Om vi pratar om distansinsatser på herrsidan så är det ju inte riktigt lika angenäma problem för de som ska ta ut det svenska laget. Eller så är det det, för att det är enkelt att ta ut dem för att det är inte så många som konkurrerar om platserna. Hur ska man se på det? Det var väldigt svaga resultat i helgen.
Ja, jag skulle nog säga att det är svårt. Just för att det känns som att nu liksom kör man ju någon form av tombola här. Liksom, att man så här liksom, vem ska få åka ut liksom, på världskuppen? För att det är så pass svaga resultat så att liksom ingen egentligen på något sätt, eller ingen, men väldigt få är rent ut sagt liksom värda att vara kvar med tanke på de resultat som är. Så pass krass kan jag vara och säga, så är det. Och om man tittar på de som ska vara kvar och bör vara med till OS liksom, så är det ju nuläget ganska få personer som har bevisat att man ska vara på OS. Det är ju liksom Edvin Anger, det är Mygelback, tycker jag, Gustav Berglund. Och sen är det liksom inte så många fler som har presterat på den nivån. William Porma är ju redan klar.
Mm. Jag tänker det är nästan tur för dem att de ska vara med i stafetten. För annars är det ju det här topp 8-kravet kanske som kickar in. Och det är inte givet att vi har så många åkare som är så högt att de är liksom aktuella för en topp 8-placering i ett OS individuellt.
Nej, och sen är det ju också en viktig tävling i helgen i Östersund. Där vi hoppas på att Jens Burman, nu vet jag inte hur det är med Kalle Halvarsson, men vi har ju flera åkare som vi vill ha in i det här laget som absolut inte har visat någon form i inledningen på säsongen, så att de behöver ju också få fart så att ha möjlighet att slå sig in i laget.
Hur fort kan det vända det här då, Johan? Hur bekymrad är du med tanke på OS?
Nej, men jag är lite bekymrad. Nej, jag tror ändå om man skulle titta på hur hösten har sett ut och så, titta liksom till exempel på en sån åkare som Edvin Anger som är väldigt viktig ur svensk synpunkt och är en stomme i laget, redan uttagen. Han har verkligen blandat gett. De indikationer vi har fått under hösten är att hans testresultat har gått upp väldigt mycket, och det är en tydlig indikation på att han är på rätt plats. Sen har han inte levererat, det kan vara andra saker. Han pratade om att skidorna var problemet i lördags under skiathlonen. Det tror jag definitivt att det var. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Han har ju även en andra plats, fantastiskt fin andra plats från Ruka i den utbrytningen tillsammans med Vermeulen under 20 km. Så att Edvin Anger liksom blandar och ger här i början, jag skulle vilja såklart se lite mer stabilitet från en sån pass viktig åkare. Men i övrigt de andra, liksom Gustav Berglund, William Porma känner jag också lite oro för att hur liksom läget är verkligen. Så att viktiga grundbultar i svenska laget känns svajiga just nu.
Norge har inte riktigt de problemen om vi tittar på hur det såg ut i helgen som gick. Det var 8 norrmän i topp i skiathlonloppet på lördagen. Det var det 7 norrmän i topp tror jag på söndagen. På här sidan på fristilsloppet. Man kan ju tycka att det är härligt och kul om man är norrman. Kanske. Du bor ju i Norge, Anna-Karin. Ledsnar man inte i Norge på att det ser ut som det gör?
Alltså, det är klart att de tycker det är kul att det går bra. Men samtidigt så ser ju alla att det är en sån enorm dominans från den norska sidan. Det blir ju extremt också en sån här helg när de får ställa upp med 12 åkare. Men jag vet ju att de älskar ju när en sån som Alvar Myhrback kommer in. De älskar ju när Edvin Anger presterar i sprint och framförallt i distans. Det är ju det bästa de vet, när det kommer in åkare som kan spräcka det här fältet och massan utav norska åkare. Så att, nej, jag tror inte de tycker det är bara bra. Det tror jag absolut inte.
Nej, vad tänker du om den norska dominansen, Johan? För den var ju enorm i helgen.
Ja, alltså jag tycker på ett sätt också, det är klart att norrmännen är otroligt bra. Det finns en otrolig kultur, en otrolig miljö. Det finns så många som är duktiga, som satsar stenhårt. Men samtidigt kan jag känna liksom så här, alltså ni andra måste snäppa upp lite grann. För så här dominant kan inte ett land vara. Det måste också till viss del vara liksom den norska konkurrensen internt är så otroligt hög, men de andra länderna behöver faktiskt liksom göra någonting åt situationen och rannsaka sig själva och se till att så här, varför kan inte vi konkurrera med de här, att med så många som är bättre än bästa icke-norman. Det är liksom det är på något sätt nästan inte good enough. Liksom. Mm.
Norska konkurrensen är enorm och det kan ju vara så att det faktiskt inte räcker att ta sig till OS även om man är sådär 17 sekunder ifrån segraren i ett individuellt lopp i världscupen. Vi ska höra vad Iver Tildheim Andersen sa till våra kollegor på Norska Världens Gang efteråt. Han var mycket besviken i helgen.
OL-drömmen har rökt för längst. Alltså, jag ska inte till OL och tror att hålla laget med att däva. Så nej, jag ska inte till OL. Sån är det. Jag ska sikta mot andra ting.
Likar du en fair möjlighet att komma till OL med ett gott resultat i dag?
Jo, men jag är inte god nog. Sån är det bara. Jag får finna på andra ting.
Finna på andra ting, vad då?
Börja inse att långrenn kanske inte är nå, så får komma ut i arbetslivet.
Är det verkligen sånt det känns?
Ja.
Hvorfor føles langrenn så tungt akkurat nå?
Nei, jeg kommer aldri til mesterskap, så begynner å se mørkt på det da.
Ja. Ja, det är deppiga ord av Iver Tildheim Andersen. Nu är inte han känd för att vara den kanske mest sprudlande och positiva i alla intervjuer, så där, men han var ju oerhört låg här, Anna-Karin.
Ja, alltså vad blev han till slut? Var han femma eller sexa?
Ja, eller någonting sånt. Han var ju med i det här topp sju.
Nej, alltså han har ju vunnit i världscupen just på den här distansen och är ju en av de absolut bästa skaterna i världen. Men i den här konkurrensen, så när man inte är given i ett lag, så måste man antingen vinna eller kanske vara tvåa för att slå sig in i ett OS-lag i Norge. Och då, det är som man säger, det räcker inte. Han är för dålig helt enkelt. Och han är ju inte för dålig, utan han är ju, det är ju sekunder det handlar om. Och förstår hans besvikelse, det är brutalt.
Jag känner till en kille som åkte i svenska landslaget förut som brukade säga ibland att han var värdelös. Lite då och då.
Ja, precis. Jo, men vissa faller djupare än andra, kan vi säga. Och jag är en av dem.
Kan du känna igen dig i det som han står och säger här?
Ja, verkligen. Jag liksom, ja, men efter ett lopp så här. Och sen har Iver Tildheim Andersen sina mål, och hans mål är högt ställda. Och han känner liksom här att, så här, att han, det bara på något sätt rinner ur honom, den här besvikelsen som är... Alltså han sätter verkligen ord på det. Han sätter verkligen ord på hur jag kunde känna så här. Jag skiter i det här nu. Jag åker och liksom
skaffar ett jobb.
Skaffar ett jobb.
klipp dig och skaffa ett jobb. Ja. Ja, men vad tror du, är han steg för OS eller har han chansen att komma? Nu kör de med 10 skate igen här i helgen som kommer ju, eller hur?
Ja. Och nej, jag tror att han är med i diskussionen fortfarande. Jag tror också i och med att OS ligger så pass tidigt, så finns det alltid en faktor av liksom gamla meriter. Det vill säga att man måste räkna med förra säsongen lite grann och titta på den. Men om vi skulle titta på Kläbo till exempel, skulle inleda den här säsongen svagt, så skulle han ändå liksom ha i ryggen att de vet. Så att det är inte den här totala amerikanska uttagningen. Tildheim Andersen har visat att han är världens bästa freestyleåkare under perioder. Problemet nu, det är att det kom in en annan.
Ja, precis.
Som liksom tog hans plats. Ja. Som den här utpräglade fristilsåkaren.
Hedegard.
Och vinner. Ja. Einar Hedegard kommer in och vinner. Och är ju liksom den nya Tildheim Andersen. Det finns inte plats för två stycken Iver Tildheim Andersen. Utan nu är det Einar Hedegard som har den positionen istället.
Mm. Ja, och det var ju säkert det också som gör att han är så besviken. Att det var han. Jag är ju den bästa skateren, men nu är han helt plötsligt inte det.
Nackdelen också kanske att man bara är bäst på skate, att de inte är funktionella både på skate och klassiskt, för då kan man ju vara kanske mer aktuell för flera distanser, tänker jag.
Ja, precis. I och med att OS-platsen också är relativt få, så att man ska placera ut de här under ett OS och ha åkare som är kompatibla på flera olika saker. Där är ju till exempel en sån som Emil Iversen är ju mer komplett.
Ja, vi får se, och vi kan faktiskt återkomma till det här med att komma sig ut i arbetslivet som han pratade om, Andersen, lite senare också. Vi pratar lite grann om vad som händer efter karriären och vilka möjliga bakutvägar man har den dagen karriären är över. Men innan vi kommer dit så måste vi naturligtvis prata om, det är ju Nobeldagen idag va, vi måste prata om lite svensk dynamit, tänker jag. En herre som heter Mühlbach som menar allvar. Alvar Mühlbach, Johan, vad såg du i helgen? Tredjeplatsen på sprinten, det var ju fruktansvärt bra kört.
Ja, det var fruktansvärt bra kört. Fruktansvärt imponerande. Den här spurten, nu ska vi dock liksom en liten sån där passus. Ja, han har inte festvallat på skidorna, men att spurta på det där sättet, 19 år gammal. Jag måste säga att jag hade inte förväntat mig att se honom på pallen redan nu. Jag hade inte trott att han skulle vara i den här positionen. Det var ju möjligt att staka i Trondheim, för det var inga teknikzoner, så han stakade hela vägen, vilket är hans liksom absolut största styrka att kunna staka. Det här kommer vi inte se så många gånger, att vi har en bana som inte innehåller teknikzoner men som är möjlig att staka. Roka till exempel var ju inte möjlig att staka, där var han ju inte på pallen, men menar, det här är så imponerande ur liksom ett framtidsperspektiv, så att verkligen det jag tar med mig från helgen och den dagen, fredagen i Trondheim, var ju så liksom, han gjorde hela den dagen. Det var så spännande och kul att följa den där tävlingen.
Ja, och vi såg ju siffrorna där också. Yngst någonsin i världskuppen alltså på pallen på herrsidan. Men nu undrar ju alla, hur mycket kommer vi få se honom i världskuppen framöver? Och kommer vi få se honom i ett olympiskt spel? Vad tänker du kring allt detta?
Ja, nu vet vi att han ska köra Ski Classics. Börjar ju i helgen.
Mm. Bad Gastein, va?
Ja, ska. Stämmer. Yeah. Och han har ju varit tydlig med att det är långloppscupen som gäller för hans del. Men under OS så är det ju inga långlopp. Och då är ju frågan liksom, kan man, om han blir uttagen, kan han då liksom säga nej till att vara med där? Det är ju, jag vet inte. Jag säger ju att nej, det kan man ju faktiskt inte göra. Du får en OS-plats. Nej, men jag tackar nej till den. Jag har svårt att se det. Men är det någon som skulle kunna tacka nej till en OS-plats så är det ju Alvar Myhrback. Mm. Jag hoppas verkligen att han är med i OS-laget. Ja. I februari.
Men sen är frågan, tänker jag, hur OS-banan kommer att se ut också. Mm. Hans kvalitet är ju väldigt uppenbart att han är duktig på att staka. Han säger ju själv att han är sämre och är ju där, för han tränar mindre på att gå med benen mycket och gå med fäste. Man kan ju välja ifrån internationella skidförbundets sida att sätta en OS-bana där man inte kan staka runt bara. Alltså, hur tänker du kring allt det här?
Jag tycker dels att det här med stakfria zoner, om vi ska ta det liksom, bara den här zonen. Jag tycker att i en perfekt skidvärld så ska de inte finnas. Jag är egentligen en motståndare av att man ska begränsa. Utan att man snarare, precis som du säger Jonas, att man ska lägga banor där det uppenbarligen är omöjligt. Mm. Men det trodde man ju i Trondheim. Det är ingen som kommer staka den här banan. Och så lägger man en bana som är precis så där så att det liksom tippar över att Alva Myhlbacks förmåga är möjlig. Det var ju det som gjorde det så otroligt kul, att den här liksom striden mellan fäste eller inte fäste, vem ska vinna? Ska fördelen vara att man ska kunna gå med fäste upp i backen, eller ska fördelen vara att man ska kunna komma med fart ner i stadion och ur den här kurvan? Jag tror att man står inför ett väldigt tydligt vägval i sprinten i Val d'Isère och alltså i OS, och jag hoppas att man, precis som i Trondheim, lägger en bana som man... Nu jinxar jag här, känner jag mig så. Men att man på något sätt lägger en bana där man tror, nej, den här är för tuff, det går inte att staka. Och så kommer Alvar Myhlback till OS och stakar hela den där banan och tar medalj.
Men räknar du bort honom helt från medaljer om han går med fäste i ett OS?
Han har ju några månader på sig att träna.
Ja, han har några månader på sig. Han sa ju inför Roka, så att jag övade lite diagonal i tisdags. Så att han har ju en utvecklingsförmåga. Men
han ska ju ändå träna på för långloppet. Ja, det är det som är hans fokus. Då lär han inte så gå så mycket ben, tänker jag.
Nej, och liksom, han sa ju också så att ja, men gå fyra svängar i Roka hade tagit rätt hårt på benen. Och att han hade liksom inte det där på slutet. Då såg vi också att han sjönk ihop lite grann jämfört mot de andra som kommer upp i kroppen och liksom kan få den här snurren. Benet går som på, nästan som ett hjul, som på ett hjul liksom. Så att med fäste, nej, avsevärt mycket mindre medaljchans för Alvar Myhlback med fäste än utan.
Det är apropå frågor som har kommit till oss, vi hinner nog beta av lite tittarfrågor fler i slutet av det här programmet, men vi kan faktiskt ta en redan nu. Apropå just det här, är det möjligt och rimligt att han skulle kunna gå två eller tre varv i en sprint utan fäste och sen lägga på fäste och gå i en final till exempel med fäste?
Risken är ju att han ryker helt enkelt.
Ja, men att är det rimligt inom reglerna till att börja med att göra det? Ja, precis. Det är bara liksom del ett av frågan. Är det möjligt rent fysiskt att göra det?
Mm. Men fysiskt är det också möjligt. Ja. Men jag tror prestationsmässigt, den tredje variabeln, så tror jag att det är risk att han skulle ryka på det. Att han då skulle spela bort sin allra största styrka. Jag tyckte att man kunde se i Trondheim, där det var möjligt att staka, att det är väldigt, väldigt få som klarar av att liksom hålla den här exceptionellt höga nivån fyra gånger om i kval och sen kvart, semi och final. Jag trodde att han skulle börja dippa till finalen, att han inte skulle orka mer, därför att överkroppen är ju mindre muskelgrupp. Mm. Man bränner ut den fortare än benen till exempel. I och med att det är mindre massa helt enkelt, så mjölksyran ackumuleras, mjölksyrakoncentrationen blir för hög till slut. Men Alvar Myhlbacks styrka, jag menar, han har vunnit Vasaloppet som 18-åring.
Ja, det är sjukt.
Så att jag, alltså uthålligheten är det liksom inga, har ni inte några större problem med, om vi säger så.
Nej, men det var väl också tur att han inte, för det var ju många som tänkte det, att ska han åka på Festvalla nu i finalen eller semifinalen, och det var ju tur att han inte gjorde det, för då är jag nog ganska säker på att han inte hade stått som trea. Mm. Men han klarar ju det här, fyra tuffa race, det klarar han.
Ja. Ja, det blir häftigt att se och följa utvecklingen. Men avslutningsvis då, vad det gäller just det här. Alltså det ska ju komma en OS-uttagning ytterligare nu efter Davos, har de ju flaggat för. Mm. Förväntar du dig att Myhlback erbjuds en plats i OS redan nu?
Ja.
Absolut.
Ja. Tror ni att han kommer tacka ja med en gång?
Ja.
Jag tror han kommer att fundera på det, ja. Mm, jag är inte helt säker på att han kommer att tacka ja med en gång.
Nej, okej. Okay.
Det är ändå OS vi snackar om.
Ja, jag vet det. Ja, men det är Alvar Myhlback.
Ja, jag tror också så här, det kan finnas en förhandlingsform här. Så att, ja, men jag vill kanske inte liksom vara en del av den svenska uppladdningen i den månen som ni tycker att jag ska vara. Nej. Jag vill ladda upp och jag vill åka Ski Classics. Men det finns också en möjlighet, för Ski Classics har en lucka.
Mm. Mm.
Under OS. Det är inga tävlingar. Så Alvar Myhlback kan åka alla Ski Classics.
Men jag tänker att det måste ju vara inbyggt i erbjudandet att komma till OS. Att de vet att han vill ha sitt eget upplägg. Det kan ju inte komma, eller tänker du att det kommer en OS-erbjudande? Du får åka OS, men med ultimatumet att då är det liksom landslaget som gäller fram till OS.
Ja, jag tror att man skulle kunna säga att du ska vara del av den svenska uppladdningen.
Ja.
Och vi ska göra på det här och det här sättet. Men fördelen nu, det är ju också att de svenska herrresultaten har ju varit väldigt svaga i inledningen av säsongen. Så det är väldigt få som är givna. Därför så gör det ju liksom, det lämnar ju en liten lucka tycker jag, för att kunna se att, ja men Alvar Myhlback, han har varit på pallen. Det är ju bara Edvin Angel som har varit det, och ingen annan har i stort sett varit i närheten av det. Mm. Så att möjligheten att kunna liksom få ett litet eget upplägg för Alvar Myhlback är ju såklart större när det är färre som har presterat bra.
Bra, vi ska fortsätta prata om Myhlback. Nu ska jag få vila mina axlar för en gångs skull, Johan. Så du får hålla i den här. Här har vi Kläbo versus Myhlback när det gäller klassisk skate, teamkörning, fysik och mentalt. Och Anna-Karin har fyllt i vad hon tycker 1-10 är styrkeförhållandet för Kläbo vad det gäller just de här sakerna. Är det någonting du vill, ni tycker sticker ut där redan, Johan, något du vill reagera över? Vad innebär team förresten, Anna-Karin? Kan du konkretisera det?
Ja, det är ju teamet som man har runt omkring sig.
Ja, just det.
Och egentligen är ju, liksom. Ja, det är ju egentligen världens bästa team. Men så har jag ändå dragit ner det lite grann på grund av att det är ju mycket av hans familj. Och ibland så kan han ju klaga lite grann på att det är lite jobbigt att vara ute med sin pappa 310 dagar per år. Så att jag tog ner den lite grann där.
Ja. Ja. Men då får du fylla på den här, Johan, tänker jag, på Myhlback-sidan då.
Mm.
Med motsvarande siffror. Mm. Så kan vi jämföra dem.
Jag gör det.
Sen.
Men jag måste ju skriva så här. Så jag ber om ursäkt då. För att
men vi kan ju prata samtidigt då. Om vi säger klassiskt först, det var 9 alltså på Kläbo. Vad sätter vi där på Myhlback?
Men Myhlback, han har en väldigt bra teknik. Men teknik är inte alltid samma sak som förmåga, kan vi säga. Det vill säga att muskulär uthålligheten att klara av det. Så att jag skulle ju här på Myhlback så ritar jag ner den
7 skriver där.
En skate.
Ja, där är alltså 10 maxbetyget på Kläbo.
Ja.
Ja.
Ja, men liksom Kläbo rent tekniskt och på skate så är han ju fruktansvärt bra. Jag skulle sätta här. Han är ganska bra tekniskt sett tycker jag på
Nej. Du skrev en 7 men
sen så ändra till en 6.
Ja, okay. Ja,
jag tycker att han är lite bättre klassiskt.
Ja, ja.
Team. Här får han här en 7.
Mm-hmm.
Fysik.
Vad lägger du in i den 7?
Ja, det är inte riktigt på samma sätt som liksom förmågan i teamet där. Det finns utvecklingspotential och han är ju heller inte in i A-landslaget. Utan
nej, du tänker han, inte han är hans långloppsteam då i första hand, utan du tänker...
Nej, men jag tänker också liksom förmågan i uppbackning och alla de här sakerna. Liksom. Så det är klart att det finns ju en väg att gå.
Mm.
Även om det här teamet skulle man kunna sätta till en åtta kanske. Så att då gör jag det.
Nej, låt inte mig.
Jag ändrar mig nu till åtta. Fysik, åtta. Ja. Mentalt.
All right. Ooh.
Sen får jag lägga till.
Du skriver dit någonting också. Vad står det där? Stakning står det.
Ja. Oh.
Här. Snyggt, okej. Okay. Det blev alltså en tia på det mentala. Ni anser alltså att han har en större vinnarskall och en bättre mentalitet för att lyckas än Kläbo. Det är ju spännande, tänker jag. Kläbo har alltså vunnit 102 segrar i världscupen och vann alla VM-guld senast, till exempel.
Ja.
Vad är det som gör att ni ändå tycker att, eller du tycker att Mühlbach är vassare än Kläbo på just det?
Ja, men nu är det ju mina betyg, så det är ju Anna-Karins betyg och mina betyg.
Ja, jo. Men det är ändå spännande och...
Nej, alltså rent mentalt så tycker jag att han har en, liksom, här får vi sätta i perspektiv att han är också 19 år gammal. Jag hade ett ganska långt samtal med Alvar i Roka och liksom vi pratade, jag gjorde en intervju med honom, vi pratade mycket innan och efter och sådär, och han är liksom exceptionellt mogen och trygg för att vara 19 år gammal och ändå liksom tar beslut, följer sin röda tråd trots att folk, och då pratar jag om folk, då kan jag inbegripa mig själv i folk som tycker att han ska ändra sitt beslut och liksom komma över till traditionellt nu kör Alvar för att tåget står här på perrongen och väntar och ska han bli världens bästa skidåkare så tror jag att han behöver satsa fullt ut på traditionellt för att bli det, men han har också förmågan och möjligheten att bli det, men då behöver man satsa fullt ut på traditionellt. Han håller sin röda tråd. Han lyssnar inte på oss, utan han lyssnar liksom på sin klick och är trygg i det. Så att just mentalt så känns han ju väldigt, väldigt stabil och trygg för att vara 19 år gammal. Mm.
Och det där sista där med stakningen, att du sätter en 11 på honom och du satte en 9 på Kläbo, det är lite spännande. För nu...
Det var Johan som satte den.
Jaha, okej. Okay. Du skrev dit den själv. Ja. Jag ska inte beskylla dig för det. Nej, det är helt rätt. Ja, helt rätt. Ja, men jag tänker det är ändå en intressant övergång, för jag har ju bett dig, Anna-Karin, att ta ut de tre bästa stakåkarna någonsin.
Ja.
Topp tre lista.
Precis.
Ja.
Och
det här, det är kul, för Johan vet inte om det här.
Nej.
Då får du reagera här. Mm.
Och det är ju jätteroligt att Johan sätter Alvar med till och med en 11 där och Kläbo bara på en 9. Men min lista är ju, den är lite speciell då, för jag har inte riktigt listat dem från 1, 2, 3, utan jag har sett lite historiskt vad de hade för förmågor på den tiden. Men som vi börjar lite grann i ordning här då. Så den första jag har är Björn Lind som revolutionerade stakningen på, nu var ju det här OS i Turin 2006.
Kängurustilen.
Kängurustilen. Där han liksom hade en enorm frekvens. Han stakade ju snabbare än alla andra och kom ju väldigt högt upp och träffade väldigt bra i underlaget. Så det är ju lite som en sån milstolpe ändå i stakningen.
Mm.
Sen har jag med Martin Jonsrud Sundby som på sin tid också, ursäkta Johan, då har jag då konkurrerat en hel del mot honom. Nej, men han var ganska kort, Martin. Så han behövde liksom lägga all kraft i stakningen. Kom ju, var ganska, fick in armarna mot kroppen, slängde all tyngd över skidorna och träffade väldigt bra mot underlaget. Mm. Så han har jag med där. Och sen är det den sista. Där hade du velat lagt in Alvar. Men jag lägger in Kläbo där. För att jag anser ändå att han är mer... Alltså han använder ju sin stakning, alltså mer det här när det är sprint på upploppet. Där tycker jag ändå att det är han som är en av de absolut bästa. Alltså, herregud, vi hade kunnat haft 15 stycken här och lagga in på den här listan. Men jag väljer ändå Kläbo där som... har en position ganska långt fram. Han får också den här träffen i stakningen som är helt enorm. Men och sen är det ju också, alltså Lind var ju sprinter. Sundby, han var bäst när det gällde liksom på traditionell skidåkning. Han var ju också en sån här som kunde staka 10 eller 15 kilometer, precis så som Alvar gör just nu. Och sen är det ju svårt alltså att ta bort Kläbo från den där listan. Ja, men det betyder inte att jag tycker att Alvar egentligen är sämre än Kläbo.
Du behöver inte linda in det här.
Nej, det jag ska inte göra det. Kanske. Men Alvar är den nya generationen. Ja. Han är den nya långloppsgenerationen som kommer in med någonting revolutionerande som jag tror kommer att göra att det är andra som behöver lyfta sig rent stakmässigt.
Alvar eller inte, är det någon annan du saknar på topp tre listan?
Ja, jag får rensa här. Vad kul med, jag tycker att det är kul med listor. Kul med Björn Lind, det hade inte jag tänkt på, men såklart Björn Lind ska med på den här listan. Han var ju liksom den som revolutionerade stakningen. Jag skulle faktiskt peta Kläbo från den här listan. Jag tycker inte att han är världens bästa stakare genom tiderna. Jag ska plocka in en annan norrman. Jag tycker faktiskt Petter Northug var ännu vassare än Kläbo just i det här liksom. Det finns bilder, kanske man kan gå in och titta från Drammen, alltså en spurt som Northug gör där som är liksom helt otrolig, verkligen. Så Northug i sina bästa stunder när han stakade, det var någonting utöver det vanliga. Sen ska jag lyfta in en liten outsider faktiskt, men en person som påverkade väldigt mycket till just Martin Jonsrud Sundby som liksom följde efter det här, för att det var Martin Jonsrud Sundby som på klassiska skidor hängde med just den här individen på Birkebeinerrennet ett år, och Martin Jonsrud Sundby insåg att nej, alltså jag hänger inte med den här killen. Petter Eliasen har vunnit Vasaloppet flera gånger och är ju den som har influerat mycket till den här liksom stakningsvågen. Var det 2015 minns jag i alla fall att han vann Vasaloppet, men var ju också en pionjär väldigt mycket inom det här, så Petter Eliasen skulle åka upp på min lista. Men jag vill också säga att Alvar Mühlbach, jag tog ett slow motion-klipp på honom från sprintfinalen. Och rent tekniskt så är det här, jag liksom har tittat på det klippet så många gånger, och rent tekniskt så är det här, liksom, det här är framtiden. Det här, han gör någonting alldeles exceptionellt. Där man kan se att, där jag förstår att när jag tittar på det så här, det här är det nya. Det här, alla andra gör någonting annat, men Alvar Mühlbach liksom spelar ett helt annat spel än dem, och Alvar Mühlbach kommer att vara den som driver utvecklingen framåt och är liksom pionjär, den nya pionjären.
Men då måste jag, innan vi lämnar det här området, bara för att stänga Mühlbach och framtiden där, är det samma egenskaper, tänker ni, som krävs för att staka 9 mil Sälen-Mora som att staka snabbast på ett upplopp i Trondheim? Ja, men det finns olika typer av stakning vi pratar om.
Det finns likheter med det. Därför ofta kan man se det här med de olika muskelcellerna, typ 1, typ 2A och typ 2B. Att det finns tre olika muskeltyper. Och de här, att liksom, när man ska ju tumma de här olika cellerna. Liksom, och då ser man att de som är ganska snabba, med goda sprintkvaliteter, också är väldigt uthålliga. Och det här pratade jag just med Alvar själv om. Och han sa så att nej, men jag har inga problem om vi pratar 4 timmars arbete. Där har jag en väldigt bra uthållighet och jag har en väldigt bra förmåga i sprint och väldigt bra snabbhet, utan det är mitt emellan. Liksom uthålligheten för 15 kilometer, den här ganska smärtsamma 15-20 minuter där det gör riktigt ont, det är liksom det som är min svaghet, sa han. Och det är ganska intressant att ytterligheterna funkar bra, och så är det ofta så det ser ut.
Någonting du vill tillägga?
Nej, men det är ju en helt annan typ av träning som, om man jämför Kläbo med Alvar, hur de tränar. Alvar är ju ute och stakar i 5 timmar, och det är ju som du säger, det är inga problem för honom. Men när Kläbo är ute och stakar så gör han ju inte det på samma sätt. Det kanske är 2 eller 3 timmar om det är ren stakning. Så att de tränar ju på helt olika saker. Men det här har vi ju sett tidigare också, att det är många sprintåkare som också har presterat bra när det har varit längre lopp. Så att de har, jag hade inga snabba muskelfibrer. Jag vet inte om du heller hade några sådana, men nej, de här sprintåkarna
inga alls faktiskt.
Exakt. Jag hade noll, jag gjorde ett sånt test. Noll.
Jag hade inte heller så snabba muskelfibrer, kan jag säga. Jag gjorde inget test. Hörrni, vi släpper stakningen där. Vi var inne på det lite med Andersen förut, som ju skulle ut och söka jobb eventuellt här då. Man pratar om livet efter karriären. Nu har vi några i landslaget som är meriterade och som har varit duktiga länge, men som ändå inte är framtidsnamn. Kalle Halvarsson, Jens Burman tittar väl inte ytterligare en olympisk cykel framåt, gissar jag. Men just det här att när karriären börjar närma sig slutet, hur var det för dig, Johan, att lägga av och börja tänka på livet efter? Var det jobbigt?
Nej, det var ganska skönt, även om man hade inte alls rätt bild av hur livet efter karriären skulle se ut.
Hur trodde du att livet efter karriären
skulle se ut? Jag tänkte någon sån här liksom, Härligt, nu är jag liksom fri på något sätt. Lite grann som att när man tar studenten från gymnasiet. Liksom. Att man tänker sig att nu är liksom alla krav över. Men det, så är det ju absolut inte. Det som var skönt att sluta, det var allt det här att, liksom, att ens familj tar konsekvenser utav att jag ska försöka hålla mig frisk. Liksom, och den motivation och den irritation och frustration som jag har när jag inte presterar eller liksom kan prestera på topp. Det, liksom, det går ju ut över ens familj på något sätt. Också så där att de förstår att det är jobbigt. Så det var nog kanske det som var mest skönt med att sluta. Men sen så där liksom att jag kom ju ut i arbetslivet väldigt fort och hade en sponsor under senare delen av min karriär som jag sen då liksom började jobba för direkt när jag klev av längdskidåkning. Så att för mig så var det, liksom fick jag, jag hade aldrig nått egentligen liksom något uppehåll på så sätt då. Mm.
Anna-Karin, din karriär, du har ju inte Johans meriter med flera världscupsegrar och liksom medaljer i de största mästerskapen och sådär. Rent ekonomiskt, hur var det för dig under karriären? Kunde du stoppa undan pengar och ändå känna liksom när du la av att ja, men jag, nu klarar jag mig en stund, eller hur var det?
Aj, alltså, det är ju det som, när man ligger på en nivå som är alltså, att man får lite pengar ifrån skidförbundet. Man behöver, alltså på den, alltså det var en period i mitt liv när jag behövde ha pengar till i stort sett hyra och mat. Mm. Och då klarar man sig ju på extremt lite pengar. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffror hur mycket det var, men hyran var ju på några tusen lappar och maten var ju billigare på den tiden. Och sen så får man ju i stort sett all utrustning ändå. Och det är klart att där är ju inget liv som är speciellt roligt att leva, för att nej, absolut, du kan absolut inte stoppa undan någonting. Nej. Utan du lever ju på, ja, så du vänder ju på varenda krona för att det ska gå runt. Men jag har aldrig upplevt att jag har alltid upplevt att jag har haft pengar så att det har, att jag har klarat mig. Men då måste man ju liksom tänka till, och man kanske inte kan göra de här resorna som man hade hoppats på, utan fråga mamma och pappa om lite extra pengar och sådär. Så att de som ligger alldeles under landslaget och som kanske inte heller har sponsring på utrustning och sådär, det är ett tufft liv, ja. Det är det.
Johan, du tillhörde världstoppen i nästan ett decennium. Blev du rik på ditt längdskidåkande?
Nej, det blev jag inte. Och jag hade nog säkert kunnat, om man ser till det, liksom kräma ur mer liksom, rent ekonomiskt kanske utav det. Men för mig så var det idrottsliga så viktigt. Att jag kände att ska jag ha liksom fler samarbetspartners här, eller liksom fler sponsorer, så kommer det att också att liksom ta mer tid av mig. Det kommer att belasta min tid för att försöka bli bäst. Och för mig så var det absolut viktigaste, största drivkraften var faktiskt inte att tjäna pengar, utan det var att försöka vinna skidlopp.
Mm. Vi kan väl lyssna med hon som är en av de allra bästa just nu, nämligen Ebba Andersson, vad hon tänker om det här med ersättningen de får med tanke på tiden och alla tusentals timmar de lägger ner och den exponering de får, om det är en rimlig ersättning eller inte som de får för sitt skidåkande.
I jämförelse med andra idrotter så är ju längdskidåkning ändå en ganska knaper idrott. Men sen finns det ju ännu fler idrotter som ligger betydligt lägre i ekonomisk ersättning än vad längdskidåkning gör. Så om jag skulle jämföra med de största idrotterna så ja, så är det. Men samtidigt så ja, det är ju liksom som ett litet ekosystem också. Storleken på idrotten gör ju också hur är intresset, och i sin tur kommer pengarna därefter. Så någonstans så liksom blir det väl också en balansgång. Men ja, jag tror inte sporten hade mått sämre av att det skulle ha kommit in ännu mer pengar till den.
Innan man når en viss nivå, hur svårt är det att få en längdskidskarriär att gå runt?
Ja, alltså ska jag vara ärlig så har väl jag aldrig riktigt upplevt den ekonomiska stress som men många elitidrottare gör. Jag slog igenom i ganska ung ålder, vilket gjorde att jag ändå ekonomiskt liksom fick ganska tidigt en liten slant. Och så sen i tillägg till det så är jag liksom både hemma hos mina föräldrar under hela gymnasietiden. Men jag har ju såklart sett på nära håll, om man är andra liksom i ens omgivning, som jag men faktiskt känt av det och hur det har påverkat. Och jag vet att det är väldigt, väldigt många där ute som sliter alltså med just den frågan. Och lite grann just det här att resonera i okej, men hur mycket kan jag lägga på min idrott? Eller behöver jag istället plugga? Behöver jag jobba? Och kanske någonstans att det liksom lite grann går ut över den tid och insats som man egentligen hade velat lägga på idrotten.
Karriärerna är ju inte evighetslånga. Du har ju förhoppningsvis många år kvar. Men förutom gymnastikgrodor i trädgården, hur tänker du kring sparande och investeringar för framtiden?
Ja, som sagt, det är väl det senaste just gällande mitt investerande är ju den här grodan då. Får se hur mycket den lyckas stiga i värde. Men annars så försöker jag ju ändå någonstans att ändå förvalta det läge jag har just nu genom mitt idrottande. Liksom vad gäller sponsoruppdrag och mediala förfrågningar och så. Alltså det är ändå liksom att hitta en bra balansgång där. Alltså det är viktigt. Men sen i sin tur så får det inte liksom ta över så att det går ut över idrotten. För i slutändan så är det ju ändå liksom det som jag presterar i spåret som är det viktigaste. Och som i sin tur kanske kan leda till ännu liksom fler förfrågningar.
Det är ju ett OS i horisonten och är det så att det ligger lite i bakhuvudet redan nu och ju närmare man kommer desto mer börjar man liksom rikta tankarna dit gradvis?
Ja, och jag skulle väl säga att alltså redan nu så jag tänker inte på det varje dag, men jag påminns ju ändå om det kontinuerligt. Ja, men bara som nu liksom, när jag väljer att stå över världskupptävlingarna i Davos så är det ju lite grann till förmån för det som kommer sen. Och då är det ju liksom med OS framförallt i tankarna. Så bara då blir det ju en påminnelse om att ja, men just det är ju liksom dit jag är på väg.
Ja, Ebba Andersson där. Vi får väl se hur det blir med grodan framöver. Det är möjligt att det kanske blir hennes bästa investering i livet om den stiger. Vad får man, hur mycket är det man får för att vinna en världscupseger?
Ja, men det är väl ungefär 150 000 kronor för en världscupseger.
Mm. Är det rimligt, tycker du?
Alltså, sen kommer det ju ofta till pengar från sponsorer och kanske några bonusar från skidförbund och sådär. Men jämför man med andra idrotter så ligger längdskidor lågt.
Om vi tittar på alpin till exempel så har ju de tävlingar där det är mer prispengar. Det vill säga att det finns ett gränsvärde under. Det vill säga ett minimibelopp och där ligger oftast tyvärr längdskidorna. Medan i alpint så klarar man ju av att liksom, där finns det ju tävlingar som har en 500 000 prispengar. Mm. Så att då kan man ju, om man vinner rätt tävling så är det klart, och även skidskyttet har ju mer prispengar än vad längd har. Så att jag tycker att prispengarna ska upp på bred front. Problemet är att det ofta tynger arrangörerna väldigt mycket att betala ut de här prispengarna.
Mm. Och den listan vi ser i bild här, den gäller ju just rena prispengar då, en jämförelse mellan olika vinteridrotter. Men om du tittar på längd, Johan, och Ebba då kanske i det här fallet, hur mycket tänker du, om du ska gissa, tillkommer i privata sponsorer och annan ersättning som hon har?
Ja, det är ju en vild gissning, men jag skulle nog säga att vi får nog, om jag skulle dra utifrån mitt eget perspektiv, så får man ju minst dubbla den där summan, i att de personliga sponsorerna är ofta mer eller kanske ungefär dubbelt så mycket som det där. Men det beror ju helt och hållet på vad man har för egna personliga sponsorer, eller om man inte har så mycket personliga sponsorer men åker in mycket prispengar, någonstans vart i karriären man är.
Mm. Bra, vi släpper den. Vi får säkert anledning att återkomma och prata mer ekonomi längre fram i Urspår-serien. Men nu har vi kommit fram till punkten ja eller nej. Det är en ganska enkel punkt. Jag ställer en fråga och ni svarar ja eller nej. Det finns inget mitt emellan. Och vi har 6 frågor till er. Och den första frågan är: kommer vi att få se en mer överlägsen skidåkare än Kläbo under vår livstid? Nej, svarar båda. Hur tänker du, Anna-Karin?
Nej, jag tänker att han är så pass komplett så att det blir svårt att liksom få fram en till åkare som har alla de fantastiska egenskaperna som man har. Nu satte jag ju inte 10 på alla, men det hade jag kunnat gjort på den här... Nej, jag tror det blir svårt.
Jag tänker ändå att vi ska leva ganska länge.
Ja.
Men du ser ändå att han är outstanding.
Alltså just med tanke på att han är så pass allround att han kan köra både sprint... traditionell skidåkning och men det är klart, alltså nu vet ju också folk att det är så här man behöver vara som skidåkare, man behöver ha de här kvaliteterna för att bli den absolut bästa, men då måste man liksom ha den fysiken ifrån grunden också, man måste liksom ha lekt sig fram på skidorna från ung ålder, så att ja, det kan väl hända att det är någon på väg nu som går i Klävos fotspår.
Ja. Det får vi se. Fråga två. Om 10 år, det är ett påstående här alltså, om 10 år tjänar åkarna 3 gånger mer än vad de gör idag? Det tror du inte på, Johan?
Nej, det tror jag inte på.
Vad tror du?
Inte 3 gånger mer.
Men du tror att de kommer tjäna mer?
Ja, jag tror att de kommer tjäna lite mer, det tror jag, men inte 3 gånger mer.
Nej.
Kort sammanfattning.
Ja. Ja, men det är bra. Då hoppar vi till fråga tre. Det är för många sprintlopp i världskuppen. All right, äntligen tyckte ni lite olika. Det tycker inte Anna-Karin?
Nej, jag tycker det är kul med sprint. Och det är flera just nu som åker både sprint och traditionell skidåkning. Och då gynnar det ju dem. Men det finns ju åkare som till exempel Ebba Andersson som inte åker sprint. Så att hon är ju en av dem som absolut inte gynnas av det här. Men samtidigt så... den nya tidens skidåkare behöver kunna hantera båda delarna, så att jag gillar att det är sprint.
Det gör inte Johan.
Nej, nu är mer långa lopp.
Ja. Intervallstart, väntande skogsbryn. Yes.
50 km intervallstart.
Tomma tv-bilder i många minuter.
Tv-bilder med klockan nere, rullande ner i kanten. Fram med tv-blocket där hemma, gott folk. Eller liksom, så ni kan skriva ner tiderna själv. Jag tycker inte att vi behöver ha något tidtagningssystem heller. Utan.
Nej, vi lägger ner sprinten helt och hållet kanske rent av, eller? Ja, bra. Då har vi klart så. Fråga 4. Ebba eller Jonna borde ha vunnit bragguldet. Det tycker inte Johan, men det tycker Anna-Karin.
Ja.
Varför, vem skulle ha vunnit då, Johan?
Ja, det sa jag ju redan förra veckan. Jag tycker att Daniel Ståhl skulle ha vunnit bragguldet, för det var ju liksom en bragd utifrån liksom bragdets begrepp. Sådär. Sen att Ebbas och Jonas prestationer under VM var helt otroliga, men nej. Att jag personligen, Daniel Ståhl, så tyckte jag att det var liksom någonting som gav mig gåshud.
Mm. Beachvolleyball är inte din grej. Vem skulle ha vunnit?
Jo, jag gillar beachvolleyball. Ja, absolut. Okay. Ja. Men det var ju... Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det här var. Om det var förra året. Det var ju någon diskussion om att längdåkarna inte fick... Ja, vi kan glömma den. Klarar man av att ta flera guld på ett VM så tycker jag absolut att man är värd ett bragd guld. Ja, och det är nog det svåra, ändå... det är jättesvårt.
Ja, men det svåra är ju också liksom när det är 2 stycken.
Precis.
Alltså man förstår ju att de tar ju också ut varann. Om det hade varit liksom ingenting och sen är det en som vinner. Då hade ju det säkerligen varit bragguldet, och det var väl lite så med tanke med liksom Daniel Ståhl, hur jag upplevde det också, att nu var det ingenting, men liksom det var ändå väldigt häftigt.
Jag hade nog ändå sagt Ebba.
All right, bra. Då har vi koll på det. Näst sista frågan. Är sociala medier det bästa som har hänt längdskidåkningen och längdskidåkarna? när man ändå pratar om ekonomin också, så tänker jag att det kanske finns en aspekt där också, men du tycker inte det?
Nej, men alltså, absolut så kan det vara någonting bra, men att det är det absolut bästa, det har jag ju svårt.
Vad är det bästa som har hänt längdskidåkarna, Anna-Karin?
Ja, vad kan det vara? Nej, det är väl Alvar Myhlback då kanske. Nej, men alltså absolut. Så kan man hantera sociala medier på ett bra sätt och vet hur... Ja, men alltså, om man vill se det till en ekonomisk fråga, att man kan få in mer synlighet och mer pengar där, så är det ju såklart att det är bra. Men det är inte det bästa, nej.
Nej. Avslutningsvis, tar Sverige minst 3 OS-guld i längdskidor? kommande OS-et? Det tror ni bägge två. Minst tre alltså. Mm. Ja.
Ska jag räkna upp dem?
Ja, det kan jag göra det.
Ja. Damernas stafett. Damernas sprintstafett. Damernas sprint.
Mm, det är minst tre.
Ja, det är minst.
Ja, och det var
inte
frågan.
Inte fler än tre.
Nej, minst tre. Bra. Ingen replik på den?
Nej, nu den är ganska... Jag ska inte säga självklar.
Ja, men jag kan säga, jag kan också säga, eller ja, nu sa jag damernas sprint. Jag skulle säga, jag kan säga,
vi har fler.
Ja, 10 km fristil. Ja. Alltså någon, om man säger så här, damernas sprint, skiathlon, 10 km fristil. I någon av de tre kan vi säga, så kommer det ju med allra största sannolikhet att bli guld. Men damernas stafett och damernas sprintstafett, där är de liksom megafavoriter till gulden.
Mm. Bra, från mina frågor till tittarfrågor tänkte jag. Ni kan lägga bort om ni inte vill hålla kvar dem. Det får ni om ni vill. Den första kommer ifrån Annie Bell. Som säger, varför har jag läst någonstans att Novo Nordisk är en problematisk sponsor till landslaget? Ja, men det här är ju spännande, för det har ju varit ganska mycket skriverier under hösten om det här företaget som ju är med och tar fram ett läkemedel mot fetma, alltså Ozempic typ.
Ja, precis.
Ja. Vad tänker du, Johan, kring detta? Var är problematiken?
Ja, men dialogen och liksom, kritiken har väl legat i att det här är ett, alltså ett läkemedel mot övervikt. Och längdskidor är ju också en sport som historiskt sett har liksom också slitit en del med liksom, alltså ätstörningar och den här typen av problematik. Liksom, att man då har en sponsor som är liksom förknippad med det, har ju det kommit kritik från... Ja, får man säga. Då kanske vi vet. De flesta kritikerna har väl varit från vårt västra grannland,
ja,
Anna-Karin.
Jag tror nästan det. Therese Johaug bland annat har ju varit väldigt kritisk till det här, och det är ju också, jag tycker också att det är många i landslaget, när de har fått frågor om det här, så har de ju varit, de har liksom inte helt klarat av att svara på det här. Sen, och jag tycker ju också att det är... Alltså fel, det blir väldigt fel när man ska förknippas med en sån här typ av medicin. Nu säger de ju ändå att det här ska vara att det är hälsofrämjande i det här företaget Novo Nordisk. Men det är klart att man förknippar det med Ozempic.
Mm. Och som för övrigt står på observationslistan till dopningslistan också, ja, alltså monitoringlistan.
Precis. Och sen har det visat sig att det är många idrottare som har använt sig av det här läkemedlet då, inför mästerskap. Mm. Men sen kan man ju börja fråga sig om är det så här det kommer att vara i framtiden, att är det så svårt att få in sponsorer så att vi ändå måste gå till de här företagen som kanske inte går i linje med idrottens värderingar.
Men du sa att åkarna kanske inte har tagit så tydlig ställning som du hade önskat där. Backar vi några år, det har ju funnits andra, om jag bara plockar ur minnet här, tveksamma sponsorer. Ett tag var det väl McDonald's som var ifrågasatt, ett tag var det Vattenfall som var huvudsponsor under många, många år, som jag var kritiserat för bristen på vissa miljöaspekter då, kopplat till brunkol i Tyskland och allt det här. Hur mycket brydde ni er om det här när ni åkte? Pengarna ska ju in liksom.
Ja, men det man framförallt det man brydde sig om, det var väl när det kom upp också, därför att vi fick ju också, jag åkte ju under den tiden då Vattenfall var sponsor, och jag fick ju också frågor kring när det liksom dök upp de här, om det var brunkol eller vad det var för någonting som man liksom kritiserade då Vattenfall för. Men i mitt tycke så var det också så liksom, ja, men om man ser till min egen verksamhet som jag försöker bedriva och att få in resurser för att vi kan göra det här, så ser man också liksom förbundet och kopplingen med sponsorerna lite grann som, ja, men det är liksom som en extern part här som möjliggör våran verksamhet. Och så pass liksom krasst är det också inom idrotten, att kan jag skapa och få förutsättningar för att jag kan liksom bedriva den här verksamheten framåt, så kan man säga så här, det finns ju liksom en gräns såklart någonstans för vad det är, men jag tycker också att de allra flesta har varit inom rimlighetens ram för ett sponsorat.
Mm. Är Novo Nordisk inom ramen också, tycker du?
Där är man kanske i utkanten. Och det förstår man ju också utifrån den kritik som har varit liksom. Men där tror jag också att det Svenska Skidförbundet liksom sponsoravdelning kanske känner att när det är en sponsor som blir så pass kritiserad för det. Vad jag förstår också nu så är ju liksom, det här är ju inte, det är ett preparat som man är förknippad med. Man gör ju också andra saker. Man är väl till exempel stor inom diabetesmediciner också, vad jag vet i alla fall. Då, liksom. Ja, det är en svår balansgång det här mellan ekonomi och värde inom lagen.
Mm. Det är ju flera sponsorer också i Norge som är, nu fick de in en sponsor som är samma företag som Coca-Cola. Och det är också sånt här, är det bästa liksom att förknippas med det? De körde ju någon godisgrej förra året som det blev mycket skriverier om också. Så att det skapar ju debatt och reaktioner när det är världen som inte riktigt hör till idrotten på sånt.
Nej, sen är det också, det finns sådana saker som att man är sponsrad av liksom stora oljeborrningsföretag liksom, eller som liksom tillverkar av fossila bränslen liksom, som kanske inte heller ut miljöaspekt, vi håller på med någonting som liksom är i riskzonen för klimatförändringar, och sen så har man sådana sponsorer, så det är också liksom tveksamt, men jag tror att vi får acceptera att idrotten också är en plattform där många vill synas, och ifrågasättandet av sponsorer kommer att fortsätta.
Mm. Bra, vi sätter punkt för den frågan där. Det är Davos i helgen som kommer, tävlingar fredag, lördag, söndag, och ni undrar mycket om ryssarna, och vi kan väl börja med en här. På vilken nivå kommer ryssarna som nu får vara med i Davos vara? Kan vi förvänta oss en ryss på pallen i Davos?
Ja, det är ju helt omöjligt att säga. Och som det ser ut nu så är det är ju ingen som är klar än så länge, utan nu väntar ju vi på att det eventuellt blir en. Och ja, han har slagit, du får nästan säga uttalet rätt här, Jonas.
Borosteljov.
Ja, precis. Han har ju slagit Bodjunov i en tävling nu förra helgen, och vilken nivå är han på? Ingen aning. Det blir ju spännande att se om han nu kommer till start.
Det var Miljan Berlin som ställde den frågan. Apropå ryssar, Johan, jag bollar väl den här till dig då. Om man endast ser till det rent sportsliga, vore det inte kul att se Bodjunov i OS, undrar Emil.
Om man ser till det rent sportsliga och enbart isolerat det sportsliga, ja, då vore det kul att se Bodjunov i OS. Alla andra aspekter vad det gäller liksom humanitär, världsligt, politiskt, så vore det inte kul att se att ryssarna ska vara i OS, är min ståndpunkt där.
Jag säger, det är högt och lågt vad det gäller frågorna. Många är nyfikna på ryssarna, men sen kom också, varför är Gunde rädd för katter? Jag förstår inte frågeställningen om jag ska vara ärlig. Kan ni förklara för mig vad jag missat?
Jag har
också missat det. Anna-Karin, du är ju därifrån.
Jag har aldrig hört något talas om att han är rädd för katter. Så att,
kanske det, lite katter i de här trakterna.
Ja, men alltså, det är ju mer jakthundar.
Ja,
så att det är inte så många katter där, så jag vet inte.
Nu gissar vi vilt, kan vi säga.
Ja, vi gissar. Jag tror inte Gunde rädd för katter.
Ja, herregud. Vi tar den sista här då. Kishelin, hur skiljer sig toppnationernas träningsfilosofier ut i längdskidor? Det här blir kanske en väldigt stor fråga, men skiljer det sig mycket, Johan? Tränar man i stort sett likadant?
Ja, man kan säga att de flesta liksom springer efter de som är framgångsrika. Alltså nu är det väl liksom Norge som är så framgångsrika just nu. Så är att där försöker man titta, men vad gör de för någonting, och försöka scouta. Så då liksom ligger man lite på efterkärken. Då har man ju några års utveckling kvar. Så att, det är nog mycket så det ser ut. Att framgång och kultur är det som bygger träningsmetodiken inom varje enskilt land.
Så det är inte så att det finns en ryskt sätt att träna och ett finskt sätt att träna, utan alla springer i träsk och kärr?
Nej, just
tog
upp det ryska sättet att träna. Just där så tror jag att man har kanske en specifik metod.
Okej, ja, vi får väl återkomma till den då kanske. Hörrni, det är Davos i helgen, fredag, lördag, söndag. Det är sprintstafett och fristilslopp med individuell start. Vi hoppas på nya svenska framgångar. Såklart, Johan har vunnit två gånger, va?
Två Davos gånger.
Ja, är det favoritorten i världscupen?
Ja, det måste jag säga.
Ja, och du har också vunnit där, eller hur?
Ja, men jag har vunnit en stafett där en gång.
Ja.
Så vi gillar Davos. Det blir ingen jul om man inte har varit i Davos ett besök innan nyåret.
Var det där du vann i såna fina pjäxor, var det så?
Ja, de var vita och fina blommor. Det var revolutionerande på den tiden. Jag kände mig fantastisk när jag åkte i dem.
Ja, snyggt. Du får åka dit igen och jobba med sändningarna i helgen. Vi tar ledigt, va? Så?
Ja, vi gör det.
Ja, vi gör det, så ses vi längre fram. Ur spåret tillbaks nästa vecka, nästa onsdag, då sitter Ludvig Svan och guidar er genom programmet i den här stolen. Vi säger tack och hej, och missa inte världscuptävlingarna med start fredag från Davos.